Välkommen till Skånes taltidnings midsommarutgåva nummer 25 2024 med utgivningsdag torsdagen den 20 juni till tonen av Hugo Alvéns midsommarvaka. Solen gick upp 04.24 i morse och ner går den 21.55 ikväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling medan Martin Holmström är tekniker. Och det här är innehållet.
Allt färre får ledsagning, men nu ser riksdagen åt regeringen att stärka den rätten med en ny lag om det behövs.
I vårdstrejkens spår flyttades viktiga ögoningrepp över från Malmö till Lund och hittills har det fungerat.
En insändare så, med en undran ifall Malmös färdtjänst inte längre är till hjälp, utan istället ett straff för resenärerna.
Att ha andra studenter med liknande bakgrund att dela erfarenheter med är viktigt för synskadade Lundastudenter.
Öppnat och stängt med aktivitetshus, badhotell och kreppcafé.
Yorkshires hedar, en öländsk hamn och en brand i Halland, plus radioaktiva bananer. Det är dags för juni månads talbokstips som kommer från Kristianstads stadsbibliotek.
I år skulle hon ha fyllt 100. Midsommartävlingen ställer kluriga frågor om en mångsidig artist, Alice Babs.
Evenemangstips därpå med syntolkat och sommarklassiker.
Och kalendern med politik, sport och ödesdagar.
Anslagstavlan har inte drabbats av sommartorka än utan bjuder på inbjudningar och trafikmeddelanden.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Riksdagen säger till regeringen att se över hur rätten till ledsagning kan stärkas för personer med synnedsättning. Ja, i förra veckan så klubbade riksdagen igenom ett så kallat tillkännagivande om att regeringen, som det heter, bör se över förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning och ifall ledsagningen ska regleras i en särskild lag. Bakom det låg två motioner som vi berättat om tidigare. En från Miljöpartiet som fick stöd av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern och en från regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna. Regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna röstade emot och hänvisade till att frågan redan bereds på regeringskansliet. Men SD och oppositionen tycker det går för långsamt och att det är allt för oklart vad det hela ska leda till. Och det gav en majoritet i riksdagen. Niklas Mattsson, förbundsordförande för SRF, som länge slagits för synskadades rätt till ledsagning, han är nöjd.
Ja, såklart är vi nöjda med att det blev ett majoritetsbeslut i riksdagen om att utreda frågan om ledsagning för synskadade ska få en egen lag. Det var ett väldigt bra beslut i riksdagen.
Vad betyder det egentligen konkret?
För oss så betyder det ju att vi har lyckats med våran påverkan av i alla fall fem partier i riksdagen och få dem att tycka att det här är en viktig fråga. Och att de nu har gjort ett tillkännagivande i riksdagen där de säger åt regeringen att det här behöver utredas. Ja, vi kan ju inte säga något annat än vi tycker det är väldigt bra och att vi har då nått fram ju med våran påverkan.
Mm. Jag kan nämna som en bakgrund här att det är en gammal fråga som jag har kämpat länge för och att Socialstyrelsen gjorde en rapport förra sommaren där man räknade på att det sedan mitten av 00-talet då var det nästan 3000 personer som fick ledsagning enligt LSS och 2021 var det knappt 800 och av dem var det ett par hundra som hade endast synskada, det vill säga ett par promille av alla som de 100 000 som är inskrivna på en syncentral fick ledsagning enligt LSS. Och allra svårast var att få det som ung. För nytillkomna och unga som kanske inte haft ledsagning enligt LSS, vad är den stora poängen med det?
Får man ledsagning via LSS då, eller som man fick ett tag, då är det ju ingen kostnad på det och man får bestämma ganska mycket själv om hur man kan använda ledsagningen. Får man det via socialtjänstlagen så är det ju många kommuner som tar ut en ganska hög kostnad per timme idag. Och det är ju det som är en av de viktigaste skillnaderna.
Ja, hur mycket kan det kosta, du som vet?
Ja, vi har ju hört exempel på kommuner som tar ut 450 kronor i timmen.
Och då blir det en ganska dyr kopp kaffe.
Ja, men det blir det ju. Jag menar, det är ju lika viktigt för synskadade att kunna få ta promenader eller motionera som det är för seende. Men att man då, för att ta en joggingrunda på en halvtimme så får man betala då 400 kronor till en ledsagare som ska följa med. Det är ju helt orimligt, tycker vi.
Sen konstaterar de också, och det har väl ni också gjort, att många blir av med sin ledsagning enligt LSS. Eller får den nekad från första början då. Men sen är det många som inte heller får någon ledsagning enligt socialtjänstlagen som är alternativet. Är det ett stort problem med det?
Ja, det är ju ett stort problem, för det är ju även där färre som får. Och kanske framförallt då att de som har fått det får minskade antal timmar och en helt annan styrning från kommunerna vad man får använda det till. Det är ju många som inte får använda ledsagningen till exempel för att få handla mat. Vilket vi tycker är ganska självklart att man borde få göra.
Och nu har riksdagen då uppmanat, som det heter, att regeringen bör se över förutsättningarna för att ledsagningen ska bli avgiftsfri. Och om ledsagningen ska regleras i en särskild lag, hur tvingande är det?
Ja, men det så är det ju med riksdagens beslut utav det här. Det är ju som sagt en uppmaning till regeringen. Men det som är väldigt bra här, det är ju att det finns en majoritet i riksdagen som tycker detta nu. Och det som regeringen hänvisar till när man säger nej, det är ju att man hänvisar till att Socialstyrelsen vill komma med någon slags kunskapsunderlag till hur kommunerna ska hantera personer då som har rätt att få ledsagning via LSS. Men samtidigt så säger kommunerna att synskadade inte tillhör personkretsen som kan få ledsagning via LSS. Så oavsett om regeringen säger att man ska ta fram ett kunskapsunderlag så omfattar ju det ändå inte synskadade. Så att det man hänvisar till, det är ju något som faktiskt inte gäller oss. Så det är väldigt bra att de andra partierna har fattat detta.
Ja, regeringspartierna röstade emot både utskottet och i kammaren här med hänvisning till att frågan bereds på regeringskansliet. Men då skulle inte det leda till någon förbättring för era medlemmar då i alla fall?
Inte de talen som vi har fått från ministern där hon hänvisar till det här kunskapsmaterialet som Socialstyrelsen har sagt att de skulle kunna ta fram. Så att man hänvisar ju till något som inte skulle leda till en förbättring.
Ja, nu har riksdagens majoritet, alltså hela oppositionen plus SD, sagt sitt. Vad händer nu?
Vi kommer ju fortsätta kämpa såklart för att detta ska bli någonting utav den här utmaningen då som man har givit regeringen. Och vi kommer att sätta oss ner redan idag faktiskt, eller i denna veckan då, och diskutera om vad är nästa steg. Och jag menar ju att vi har ju en chans att påverka eller försöka prata med Sverigedemokraterna så att de ska driva på regeringen i den här frågan. Så att det tänker jag ju försöka agera för att de ska, i sitt samarbete med regeringspartierna, så har de ju en möjlighet att driva vissa frågor, och förhoppningsvis så kan de hjälpa oss att driva denna frågan.
En annan sak som påverkar synskadades möjlighet att röra sig i samhället är ju färdtjänsten. Och där har vi sett på en del håll i Sverige att synskadade har blivit nekade det. Där kom ju Trafikanalysmyndigheten med en utredning och ett förslag till en lagändring som skulle göra tydligare att om man har en grav synskada så ska man också ha rätt till färdtjänst, och lämnade över den till regeringen för ett drygt år sedan. Men sen har inte vi hört att det hände så mycket. Vad hände där?
Nej, färdtjänsten är helt tyst. Det är jättemärkligt. Ja, det var ju i mars förra året som det kom, så och vi träffade ju ministern i höstas, men sen dess har vi inte hört någonting från regeringen om detta. Så det är väldigt tråkigt att man hanterar våra frågor så styrmodligt som man gör från regeringens sida.
Hur går det med det då framöver? Kommer ni att verka politiskt på samma sätt som med ledsagningen här?
Ja, vi hoppas ju absolut på att kunna få någon ingång till att till partierna driva den här frågan också. För det är klart att färdtjänsten berör kanske ännu fler egentligen än vad ledsagningen gör, så att vi försöker att komma på vilka vägar vi ska gå för att få fart på den här frågan också.
Sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Reporter Mats Sundling.
Och vi fortsätter med vårdstrejken som, när midsommarnumret av taltidningen produceras, åtminstone, fortfarande pågår. Ögonpatienter som skulle opererats eller fått injektioner på SUS i Malmö har flyttats över till SUS i Lund. Och ögonsjukvården i Helsingborg, Kristianstad och Trelleborg har inte behövt träda in och ta hand om patienter från annat håll. Men eftersom en utdragen strejk som påverkar absolut nödvändiga operationer skulle kunna räknas som samhällsfarlig, så begärde Region Skåne förhandling med vårdförbundet om att undanta dessa operationer. Lena Rung är verksamhetschef för ögonsjukvården i Region Skåne.
Redan när strejken bröt ut så såg vi att från och med vecka 26 så skulle det bli något mer problematiskt med bemanningen, därför att då börjar ju också semestern, alltså det är från och med nästa vecka. Och därför har vi önskat denna förhandling, men förhandlingarna har inte ägt rum ännu, så att jag kan inte ge något svar på hur det har gått eller kommer att gå.
Och när det gäller de inställda operationerna och behandlingarna på SUS i Malmö säger Lena Rung så här.
Vi har gjort ständiga och kontinuerliga anpassningar för att vi ska kunna ge i första hand den vård som vi bedömer att vi behöver ge inom viss tid. Så vi har koncentrerat våra operationsflöden till Lund och vidtagit åtgärder där, inklusive prioriteringar, för att kunna fortsätta.
Så att de som skulle ha opererats i Malmö har kunnat opereras i Lund?
Ja.
Och hur bedömer du läget framåt nu?
Den här veckan har vi planeringen klar och sen får vi invänta de här förhandlingarna och så får vi agera utifrån det. Man kan säga att förutom de kirurgiska patienterna så påverkas ju också de här injektionerna som vi har pratat om tidigare, som man ger in i ögats glaskropp för olika kärlsjukdomar. Och det är behandlingsflöden som vi har normalt både i Lund och i Malmö. Och i Malmö går de här patienterna via vår dagkirurgi som också är uttagen i strejk. Så att vi har ju sammanfört och ger alla injektioner i Lund nu. Så alla injektionspatienter är erbjudna sina injektioner hos oss oavsett vilken ort de normalt får sin vård på. Och för de patienter som har svårighet att ta sig från Malmö till Lund så letar vi lämpliga alternativ. Antingen hos våra privata kollegor inom vårdvalet, och det är också vård som finansieras av Region Skåne. Eller så försöker vi lösa det på något annat sätt. Titta på intervallen till exempel avseende injektioner. Och i Lund har vi fått göra en viss omfördelning avseende patienter till våra mottagningar för att kunna frigöra medarbetare för injektionerna. Men vi gör allt för att erbjuda ny tid snarast för de patienterna som behöver ombokas.
Och nu har alltså då privata vårdgivare kunnat gå in och ta emot de här injektionspatienterna?
Alltså, vi har ju ett vårdval i Skåne, vilket gör att patienter själva från början kan välja ögonvårdgivare, privat eller offentlig. Och vi har ständigt och jämt, inte bara nu, ett fint samarbete mellan de offentliga och privata vårdgivarna och är vana att hjälpas åt. Vi har ju alla patienternas bästa som första mål. Så att jag kan inte svara på om det är någon patient som i nuläget har valt att ta vård istället hos någon privat vårdgivare, men vi har dialog kring det, så den möjligheten finns.
Och har telefonrådgivningen blivit mer belastad, som du menade eventuellt kunde bli fallet i en tidigare intervju?
Vi hade ju lite funderingar kring det när vissa delar av primärvården också togs ut i strejk och 1177, men jag stämde av det och vi har faktiskt inte sett någon ökad belastning på telefonrådgivningen ännu i alla fall.
Hur ser det ut på andra håll i Skåne än Malmö, Lund, alltså Skånes universitetssjukhus, SUS, Trelleborg, Helsingborg, Kristianstad, de ögonmottagningarna?
Alltså, övrig ögonsjukvård i regionen flyter på enligt lagd plan och vi har avstämningar med alla offentliga vårdgivare som är redo att hjälpa till vid behov.
Och återigen, hur bedömer du läget framåt? Midsommarhelgen är på väg in, semestrar, strejken pågår i alla fall när vi gör detta. Är det några nya råd till patienterna?
Nej, patienterna ska fortsätta söka vård precis som vanligt. För det ankommer självklart på oss att se till att alla får den vård som behövs. Vi prioriterar däremot som sagt vård där vi bedömer att en fördröjning kan ge någon skada. Men besked och råd och planering ser vi till att alla får. Medarbetarna arbetar hårt för att se till att detta flyter på. Som patient ska man agera precis som vanligt.
Så Lena Rung, verksamhetschef för ögonsjukvården i Region Skåne. Hon intervjuades av Dodo Parikas.
Vi har en insändare. Den kommer från Lilian Al-Aidi i Malmö och handlar om hennes syn på hur färdtjänsten fungerat efter förändringarna 1 april i år. Vi hör här Lilian Al-Aidi läsa upp sin text som hon skrivit i punkt.
Är färdtjänsten fortfarande en hjälptjänst för blinda? Eller har det blivit en straffväntan? Den här tjänsten är en livlina för blinda, eftersom den är optimala sättet för dem att underlätta sin dag utan att behöva förlita sig på släktingar eller förbibaserande. Men sedan den 1 april är den helt annorlunda. Färdtjänsten har blivit en av de sakerna som ledde till att blinda känner sig riktigt handikappade när de tvingas vänta på en taxi mer än en timme, eller när den är försenad eller inte dyker upp alls, bara för att ett visst taxibolag, utan att nämna dess namn, har monopoliserat de flesta resorna utan att skicka någon bil. Min man och jag, som båda är blinda, spenderar nu mer än 1000 kronor varje månad för att undvika den utmattande väntetiden som ibland kan vara upp till 2 timmar. Särskilt när vi ringer och de på växel berättar att taxin tillhör det här bolaget. Inte att tala om att den kortaste resan tar cirka 30 minuter att komma fram. I slutändan vill jag avsluta min insändare med en fråga. Vem kommer att kompensera de blinda ekonomiskt på grund av den här bristen? Och vad är vår synd utöver vår funktionsnedsättning för att tvingas förlita oss på andra, bara för att leva smidigt?
Sa Lilian Al-Aidi i Malmö. Har du något du reagerat på eller vill kommentera? Skriv en insändare. Kontaktuppgifter till redaktionen hittar du sist i tidningen.
Vårterminen på Lunds universitet har nyss slutat och studenterna har sommarlov. Men vi ska återkomma till hur det är att studera när man har en synnedsättning. I ett tidigare inslag följde vi en dag Emily Paulsson som studerar svenska. Och nu ska vi träffa henne tillsammans med kompisen, men inte kurskamraten Rebecca Olsson. Bland annat för att höra om hur viktigt det är att som synskadad ha kontakt med andra studenter i samma situation. Vi träffar Rebecca nära Språk- och litteraturcentrum Sol i Lund.
Jag tycker det är bra med sån här trafik som låter.
Är du bekant med området där vi är nu?
Jag brukar ha mina föreläsningar i det här området. Så där, ja.
Vad läser du?
Genusvetenskap.
Men de håller på att flytta, va?
Det är nästa termin, ja. Det ska de.
Har du redan stakat ut vägen dit också?
Nej, det har jag inte. Men jag har sökt in till fortsättningskursen, så vi vill se hur det går.
Hur mycket ser du?
På mitt högra öga ser jag ungefär 7%. och på det andra ser jag typ bara ljus och mörker. Och jag har ganska god ledsyn. Men jag har också lite tunnelseende, så jag ser inte så bra på sidorna.
Och då ska vi lite åt höger här. Om du nu vore på väg till en föreläsning själv och inte till en intervju, hur skulle du göra då?
Jag har en ledsagare som går i min klass. Som gör att jag mässar henne i föreläsningar då jag inte hittar. Så bestämmer vi en plats och så mässar vi upp där och så går vi tillsammans dit.
Nu är det alltså någon som har krattat ihop en hög med grenar och skräp.
Mitt på ledstråken.
Jag ska sparka undan det.
Gärna. Den personen borde tänkt lite mer.
Ja, frågan är om de vet ens vad det är för något.
Ja, det undrar också.
Och här framme har vi en vanlig dörr och en karuselldörr.
Helst vanlig dörr.
Då får du öppna för mig. Tack. Men det här är ingen bekant korridor för dig?
Nej, jag har aldrig varit här förut. Jag brukar aldrig använda ledsagare som att jag har ett så hyfsat syn. Men jag tycker bara att det finns.
För den är inte ens en decimeter bred.
Nej, den var inte jättesynlig. Och man hade lätt kunnat missa den.
Och efter att ha hamnat i den ganska bullriga lunchrusningen bland Lundastudenterna inne på Sol, Språk- och litteraturcentrum, går vi ut igen i parken mellan Sol och universitetsbiblioteket för att prata. Tillsammans med Rebecca Olssons kompis Emily Paulsson som just kommit från en föreläsning. Emilys synnedsättning är betydligt större än Rebeccas och hon är dessutom rullstolsburen. Men de två brukar ofta jämföra sina erfarenheter av studiemiljön och i största allmänhet som personer med synnedsättning.
Alltså jag tror att jag har lite fördel som att jag har lite bättre syn och kan gå. Så att jag är fördelen att jag kan ta upp alltså med trappor och sånt. Så att jag tror att det är det som mest skiljer åt.
Ja, nej men vi pratar ju om det mer eller mindre hela tiden och ger varandra tips och råd och jämför hur det är för oss.
Hur viktigt är det att ha varandra när det gäller för er två som kompisar att veta att den andra också har liknande erfarenheter?
Man känner sig inte ensam. Alltså jag är inte enda som har det här. Vilket gör att jag alltid kan dela erfarenheter och sånt.
Och Emily?
Ja, men jag kan bara hålla med. Både liksom det emotionella stödet men också praktiska tips och råd vad man ska göra. Så det betyder jättemycket. Och sen det är ju inte bara jag och Becka liksom i vårt kompisgäng som pluggar utan vi är flera stycken. Så jag upplever att vi har jättemycket glädje av det.
Alltså flera med synnedsättning?
Precis.
Händer det att ni sätter er ner och bara svär åt alltihopa tillsammans?
Ja, det händer. Det händer. Och att vi blir så frustrerade och har sin frustration. Och det gör att man kan lättare ta sig igenom det. För att man är tillsammans.
Nej, men absolut. All frustration måste ju få komma ut. Och då är det skönt att få prata med någon som vet hur det är. Och det handlar ju inte bara om universitetet. Det är ju färdtjänst och ledsagning och allting liksom. Ja, det är skönt att få kräka av sig lite ibland.
Men när ni har kräkt av er, blir det mer kraft till att möta motgångarna eller är det here we go again?
Alltså man får ett slags hoppkänsla att nu kör vi, nu tar vi upp det tillsammans. Tillsammans är vi starkare, vi klarar det här.
Och även den känslan av att man är inte ensam. Alltså liksom, okej, jag mår skit över det här just nu, men det finns fler som också mår skit över det. Men det hjälper ändå lite, tycker jag i alla fall. Man bara målar upp det som mörker, då blir man ju någonstans något form av offer. Det vill ju nog varken jag eller Rebecca bli stämplade som.
Avslutade Lundastudenten Emily Paulsson som vi hörde tillsammans med studentkompisen Rebecca Olsson. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till det första inslaget om studieliv i Lund. Och reporter var Dodo Parikas.
öppnat och stängt. I Svalöv har ett aktivitetshus öppnat i delar av Kvarnhuset nära stationen. Här finns kafé och huset är tänkt att fungera som samlingsplats med bland annat seniorträffar, mötesrum och möjlighet att sitta och plugga. Ingången är på husets baksida. I Trelleborg har crepecaféet Romis öppnat på Korfitzbäck Frisgatan 9. Förutom de franska pannkakorna säljs även glass och kaffe. I Kristianstad har baren Shotthörnan öppnat vid Stora Torg. De delar lokal med Döner Kebab som är öppen dagtid, medan Shotthörnan håller öppet kvällstid. I Kristianstad har Blue Company Store vid Lilla Torg stängt. Där såldes bland annat damkläder och det fanns ett café. Båstads turistbyrå eller Båstad Visitor Center och Shop har öppnat sommarfilial i Båstadshamn. Den är öppen till och med 25 augusti. I Östra Karup där har Äppelgårdens golfbana lagt ner verksamheten. Och i Rörum på Österlen har pub och restaurang Stjärnbryggeriet Taproom öppnat med både lunch och kvällsservering. 7 egenbryggda ölsorter och mindre maträtter på lokala råvaror finns på menyn. På en kommande utescen ska det bli artistuppträdanden. Adress Raskarumsvägen 73. I Simrishamn har biografen Grand på Storgatan 13 öppnat igen. I Ystad där har damklädesaffären Butik Österlen öppnat på Stora Östergatan 23. Butiken med samma namn på Storgatan 17 i Simrishamn finns kvar. I Ystad har Café Incognito öppnat i nya lokaler på Stora Östergatan 35. Och i Skurup Folkets Park har en glasskiosk öppnat. Vite Mölla badhotell i Kivik, de har öppnat igen efter att ha hållit stängt länge. Restaurangen planerar dock att främst ha öppet på helgerna i sommar. Och i Beddingestrand har restaurang Pärlan öppnat igen efter konkurs. Nu heter den Möllers Pärla och satsar på bland annat räkfrossa, ålagille och äggakaga.
Det är dags för juni månads talbokstips där en hamn på Öland, ett hedlandskap i Yorkshire och radioaktiva bananer är några ingredienser. Tipsare är Jessica Sten och Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek. Och det är Stefan som börjar med en ABBA-låt.
Ja, jag börjar med Dancing Queen av Denise Rudberg. Inläsare är Sari Eliasson. Det är en talbok med text, 7 timmar och 7 minuter lång. Och den finns även som punktskrift. Det här är del 1 i en tänkt serie. Boken utspelar sig 1976. Stockholm rustar för kungabröllop och där ska brudparet dansa till Abbas låt Dancing Queen. Ljust och glättigt på ytan, men folk i maktens centrum har hemligheter som måste skyddas, ibland med våld. IB-affären och Geijer-affären är två exempel på händelser under den här tiden som Denise Rudberg hämtat inspiration ifrån. Huvudpersonerna är två kvinnliga poliser, Karin Johansson och Agneta Thorén. Agneta var med när Rote Armee-fraktion ockuperade västtyska ambassaden och vid sprängningen där ådrog hon sig en hörselskada. Hon kan efter det inte arbeta i yttertjänst och från början är det tänkt att hon ska få gå från jobbet med sjukpension. Hon står dock på sig och får en tjänst i polisens arkiv. Hon flyttar in till stan ensam med sin dotter. Fadern till barnet förstår man är en hotfull person, men han svävar bara runt som ett hot i periferin. Karin Johansson, vår andra huvudperson, är äldre än Agneta. Hon har utflugna barn och en arbetslös och deprimerad man hemma. Han kommer dock att känna sig behövd längre fram i boken när Karin och Agneta börjar rota runt i ett mord på en prostituerad. I samband med utredningen av det mordet ramlar eller knuffas en kollega och vän framför ett tunnelbanetåg. Eller var det självmord? Nej, det stämmer inte. Hon hade kommit för nära något hon inte skulle. Det är gott om tidsmarkörer instoppade i boken. Det är musik, maträtter som Flygande Jakob och Päronhalvor med After Eight. Bilmodeller som Volvo, Amazon och Saab 96. Och modet, utsvängda byxor och breda slipsar. Och naturligtvis förekommer en hel del frustrerande gubbar som gör det svårt för kvinnorna i arbetslivet. Även om det finns hyggliga manliga kollegor också. Slutet i boken kommer lite abrupt och man känner kanske inte riktigt att alla trådar tvinnas ihop, men tanken är väl att en uppföljare ska komma. Och då kanske man får reda på mer om bakgrunden med Agnetas hotfulla exman till exempel. Så jag är nyfiken på nästa del och hoppas att den är på gång till i höst.
Jessica fortsätter med något som i mina ögon ser ut som någon romantisk roman från 1800-talets början. Men det är det inte riktigt, va?
Nej, utan det här är en brittisk deckare med en touch av romantik och humor. Den heter Dimma över Heden, skriven av Julia Chapman. Inläsare Anders Matlane, talbok med text. Och den är 11 timmar och 29 minuter. Och det här är den första delen i en serie som heter Döden i Yorkshire. Och boken tas med till den idylliska byn Bruncliffe i Yorkshire Dales, där lugnet sällan störs, tills Samson, en före detta polis från London, återvänder till byn efter 14 år. Han har sina egna skäl för att lämna storstaden bakom sig och söker en ny start. Men alla i byn är inte glada åt att han återvänder. Delilah är ägare till en dating-sajt för singlar i norra England och kämpar med att hålla sitt företag flytande. Hon hyr motvilligt ut ett kontor till Samsons detektivbyrå för att undvika konkurs. När flera män som har deltagit i Delilahs dating-event hittas döda kopplas Samson in för att utreda saken. Och här har Samson precis insett att Delilahs dejtingföretag har något med dödsfallen att göra. Samson stirrade på nyhetsartikeln. Ännu en olycka. Ännu en av Delilahs kunder som inte skulle kunna gå på några fler dejter. Tre män, alla med anknytning till förmedlingen och alla avlidna på ett till synes oskyldigt sätt. Men ändå hade Delilah varit tillräckligt bekymrad för att ta fram deras akter, vilket bevisar att hon i alla fall var medveten om den obehagliga kopplingen mellan sina klienter och ett plötsligt utbrott av oväntade dödsfall. Hon kanske var mer än medveten om det. Den här boken är fylld av ledtrådar och villospår, precis som en pusseldeckare ska vara, och lyckas skapa en mix av charm, humor och svärta. Språket flyter lätt med underbara miljöbeskrivningar och roliga dialoger som skapar en känsla av gemenskap och värme i byn samtidigt som spänningen trappas upp. Och det som börjar som en enkel mysdeckare utvecklar sig snart till ett komplicerat mysterium. Och boken balanserar spänning och romantik på ett sätt som gör den svår att lägga från sig.
Filgod och deckare i ett.
Precis.
Och Stefan fortsätter i deckarbranschen.
Och det är inte så mycket feelgood, men deckare är det. Järtecken av Kristoffer Karlsson, inläsare Ylva Törnlund, talbok med text. 12 timmar och 23 minuter lång. Den finns även som punktskrift. Det börjar med ett brandlarm en natt i november 1994. Ett hus i en halländsk by brinner ner och det visar sig att tonårsflickan som hittades i ruinerna var död innan branden startade. Den före detta pojkvännen hittas brännskadad och förvirrad en bit därifrån. Allt pekar mot honom och själv har han väldigt lite att säga till sitt försvar. Han döms till fängelse och ordningen är återställd. Eller är det så? Isak, den morddömde systerson som bara är 8 år när det hemska inträffar, blir förtvivlad när hans kära morbror försvinner ur hans liv. Omgivningen står med hård och för att inte bli utstött måste familjen ta avstånd från sin morddömde släkting. Polisassistent Vidar Jörgensson, bördig från byn, är till en början lika övertygad som alla andra att de har rätt man. Men så börjar detaljer gnaga. Varför var det ingen bensin på hans vantar? Får han inte det om man håller på att skvätta runt med en dunk innan man ska bränna ner ett ställe? Och hur var det med de här bosniska bröderna som var ute på en stöldturné samma höst? Visst brände de ner ett hus och höll så nära på att bli mördade de också? Hotbreven som offret fick, kontrollerar man verkligen att handstilen stämde med misstänkte gärningsmannen? Vidare börjar ifrågasätta utredningen och det tas sannoliken inte väl emot av kollegor och ledning. Kristoffer Karlsson kom ut med den här boken 2019 efter bland annat en serie böcker om polisen Leo Junker som utspelar sig i Stockholm. Järtecken utspelar sig i hans barndomstrakter och efter den så har han kommit ut med 2 till som heter Brinn mig en sol och Levande och döda som också de utspelar sig i trakterna kring Halmstad. Jag upptäckte Kristoffer Karlsson så sent som i julas. Av någon anledning hade jag inte läst något av honom innan, men efter Järtecken så fortsatte jag med de båda andra Hallandsböckerna. Personer och platser återkommer och gemensamt är också att alla är välskrivna. Kristoffer Karlsson beskriver relationer mellan människor väldigt bra och visar hur ett brott kan drabba både närstående och ge avtryck i ett helt samhälle.
Vad blir det sen Norge.
Norge, ja. Och en bok som heter Breven till Vilma, skriven av Gudrun Skretting. Inläsare Anita Heikkilä Einarsson. Det är en talbok med text, 10 timmar och 30 minuter lång. Den 35-åriga pianoläraren Vilma lever ett lugnt liv i sin moster Ruts gamla hus. Och här har hon levt ensam sedan hon var 18 år. Hon har dragit sig undan resten av världen som hon ofta tycker kan vara knepig att förstå sig på. Hon lagar konserver i källaren och försöker hålla sig borta från radioaktiva bananer. Så en dag så knackar det på dörren och utanför står en präst och en patolog som visar sig ha verbal Tourettes syndrom. De meddelar att de har tråkiga nyheter om Vilmas far. Men Vilma har aldrig träffat sin pappa. Hon visste inte ens om han levde. En äldre herre vid namn Fredrik Mozart Sandvik har hittat död på ett flygplan. I hans bagage fanns en bunt numrerade brev tillsammans med Vilmas adress. Och där finns också en vädjan till Vilma om att hon inte ska läsa mer än ett brev om dagen. Här är ur boken när prästen sträcker fram sina händer och tar Vilmas händer i sina. Han fortsätter att försöka förklara varför de är där. Det verkar som om din far har påträffat död på ett flyg från London. Vilma förstår ingenting och tänker. För att vara proffs på att lämna dödsbud uttrycker sig mannen framför mig ganska onödigt klantigt. Jag menar, verkar som. Vet man inte riktigt säkert om personen var död eller levande? Eller tvivlade man på om man överhuvudtaget hade hittat någon? I så fall hade sjukvårdskrisen tagit en helt ny vändning. Men så börjar nyheten sakta att sjunka in. Patologen och prästen erbjuder Vilma sitt stöd, vilket blir början på ett nytt och omvälvande kapitel i hennes liv. Boken tar oss med på en resa genom Vilmas liv och känslor. Vi får följa hennes inre konflikter när hon möter sin okände far genom breven, vars innehåll avslöjar hemligheter och sanningar som hon aldrig hade kunnat föreställa sig. Och detta är en berättelse om familj, kärlek och försoning och kombinerar mycket humor med värme och tänkvärda undertoner. Breven till Vilma och även uppföljaren Din Vilma har blivit stora succéer i Norge och ska bli film hösten 2024.
Och radioaktiva bananer, en figur som heter Mozart i mellan- eller efternamn, och någon som har Tourettes syndrom. Det var många små ingredienser.
Och det gör boken väldigt, väldigt rolig. Oväntade dialoger.
Nu ska vi om inte till havs, men...
Men till hamnen. En bok som är skriven av Jenny Klevström, inläsare Åsa Ekberg. Talbok med text och punktskriftsbok. 11 timmar och 41 minuter. Och Till hamnen, det är en riktigt härlig feel-good-roman som tar oss med till ett pittoreskt samhälle på Öland. Och det är den första delen i serien Livet i Skärvik. Och handlingen kretsar kring tre starka kvinnliga karaktärer med olika bakgrunder, vars livsöden flätas samman. Det är Rosie, ägare till byns café som är hjärtat i det lilla samhället. Ines, vars mamma nyligen gått bort och som ska lämna ön så fort bouppteckningen är klar. Och Meili, som kom till Sverige med hopp om framtiden men som har blivit brutalt stukad av livet. Och man kastas direkt in i handlingen som börjar med att en storm drar in av Öland och rör upp livet för de tre kvinnorna. Rosie, som förlorade sin man i en storm för 10 år sedan, slungas tillbaka i tiden och konfrontationen med det förflutna blev oundviklig. Och när stormen avtagit så förstår Ines att hon har djupare band till platsen än hon vetat om. Och Meili, hon börjar inse att samvaron i byn kan hjälpa henne läka. De blir alla tre indragna i en kedja av händelser som förändrar allt. Och trots olika bakgrunder och livsöden som påverkar de varandras liv och skapar starka vänskapsband. Här har Meili berättat för Rosie varför hon kom till Skärvik. Att du behövt gå igenom det. Rosie slöt henne i sina armar och det kändes som en sköld runt Meili. Hon kände kroppen skaka under skyddet. Hennes djupaste hemlighet var ute i ljuset och det var till lika delar läskigt och befriande. Så länge hade det här bara varit hennes hemlighet, hennes börda. Bra att du berättade, sa Rosie och kramade hårdare. Och vilken tur att du kom just hit, till hamnen. Man får också träffa många andra öbor i boken och Jenny Klevstrand lyckas verkligen med att skapa levande och sympatiska karaktärer. Och dessutom så får man ta del av fantastiska miljöbeskrivningar där man nästan känner dofterna från den öländska naturen och hör vågorna slå och ser små fiskebåtar i hamnen. Och det här är en bok där sommaren känns väldigt nära och gemenskapen bland människorna, det värmer hjärtat. Och genom karaktärernas relationer och deras kamp med det förflutna så får man en inblick i hur kärlek och vänskap kan övervinna hinder och skapa en varm och trygg hamn.
Har du varit på Öland?
Ja, det har jag. Jag känner igen mig. Jag gillar öar, tycker jag är fina.
Avslutade Jessica Sten som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund på Kristianstads stadsbibliotek alltså tipsade om följande böcker. Hjärtecken av Kristoffer Karlsson, Dimma över heden av Julia Chapman, Till hamnen av Jenny Klevström, Breven till Vilma av Gudrun Skretting och Dancing Queen av Denise Rudberg. Reporter var Dodo Parikas.
Och nu så har det blivit dags för årets midsommartävling i Skånes taltidning. Huvudpersonen, hon nu skulle ha fyllt 100 år i år. Artisten Alice Babs.
Det här är låten Scandinavian Shuffle med vokalgruppen Swedanes som vi återvänder till i en senare fråga. Alice Babs föddes i Kalmar 1924. Hon växte upp i Västervik men flyttade som ung till Stockholm för att försöka göra sångkarriär. Och vi känner henne som Alice Babs, men Babs det är ett artistnamn. I fråga 1 undrar vi vad hon hette från början. Var det 1, Nilsson, kryss, Eklund eller 2, Timander? Alice Babs fick sitt genombrott som swingsångerska i en musikalisk komedifilm från 1940. Och vi ska höra ett klipp ur filmen och undrar i fråga 2 vad filmen heter.
Det var en gång en skola med en lärare i sång. Han var så vådligt snäll och skötsam.
Det var allsigt, men fortsätt bara.
Och barnen de fick bara öva skalo dagen lång. Lektionerna det blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot till sig och reste sig och sa: Swing it, maestern, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria, ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, maestern, swing it, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång.
Fråga 2 hette filmen 1. Flickorna i Småland, kryss, Landstormens lilla argbygga eller 2. Swing it, magistern. 1954 fick hon tillsammans med en svensk boogie-woogie-pianist ta emot Sveriges första guldskiva. Detta för låten Käre John som då sålt sig över 100 000 exemplar. Och vi hör en bit av låten medan du kan fundera på vad pianisten och underhållaren heter som hörs prata i låten.
Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg att det började ganska formellt med Käre John.
Käre John,
vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din käre Jan.
Och fråga 3 hette han: 1. Charlie Norman, X. Sigge Fürst eller 2. Viktor Sjöström. Och behöver man en ledtråd kan vi nämna att han är far till en känd svensk musiker och komiker som heter Lenny i förnamn. I fråga 4 söker vi namnet på en av Alice klassiska sånger. Hon sjöng in den 1957 och i låten uppmanar hon Johansson att röra på påkarna.
Solen sjunker i sjön till ro och svalan landar i murat bo. Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar och Adam och Eva står par om par. Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson. Ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut, Johansson. Hör du strängarna, Johansson, var med i svängarna, Johansson. Ser du ängarna, häggen doftar redan.
Fråga 4 heter låten: 1. Roslagsvår, X. Jökuret eller 2. Vildandens sång. Och så var det dags att återvända till Swedanes, den vokala jazztrion som fick internationella framgångar, var bland annat med Ed Sullivans tv-show i USA. Det hörs på namnet att den bestod av både svenska och danska sångare. Alice Babs och Ulrik Neumann var 2 av medlemmarna, men vi söker namnet på den tredje medlemmen. Han gick bort 2017, då 100 år gammal, och var en känd dansk kompositör och jazzviolinist. Fråga 5 hette han: 1. Toots Thielemans, X. Svend Asmussen eller 2. Putte Wickman. Nyss var det ju Eurovision Cirkus i Malmö. Alice Babs var faktiskt Sveriges första representant i Eurovision Song Contest 1958 och kom då på 4:e plats. Och vi söker namnet på låten i fråga 6. Fråga 6 heter låten: 1. Ett glatt humör, X. How do you do, Mr. Swing eller 2. Lilla stjärna. Hennes klara stämma och ovanligt stora tonomfång på drygt 3 oktaver väckte uppmärksamhet även utomlands. Och efter att 1963 medverkat i samma tv-program som en legendarisk jazzkompositör, pianist och bandledare så inledde de ett samarbete som bland annat resulterade i skivan Serenade to Sweden som gavs ut 1966. Vi hör låten Satin Doll från skivan. Och under tiden kan du fundera på vad jazzkompositören och pianisten hette som bland annat är känd för Mood Indigo och It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing.
Thank you.
Fråga 7 söker vi 1. Lord Palmerston, kryss Earl MacDonald eller 2. Duke Ellington. I fråga 8 söker vi en svensk pianist, kompositör och komiker som bland annat skrev musik för Alice Babs, till exempel Vårt eget Blue Hawaii som Alice sjöng in 1942. Och här hör vi en duett med de båda, Vi sjunger så bra tillsammans, från filmen I dur och skur.
Denna sång har klingat sen den sommardag jag fann dig.
November, snöstorm.
Fick ditt flyga ja och drog iväg till närmsta präst.
Det tog dig 7 månader.
Var det sommar?
Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
Jag och mina djup.
Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
Du får välja vilken ton du vill.
La 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 la.
Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
Dina tama ormar kan jag ej med.
Köper du en vävstol till blir jag vred.
Fast vi behärskar varandras fel. Så blir det oftast bastanta gräl. Men då skingrar vi med toner. Jag gillar dig, du gillar mig. Vi sjunger så bra tillsammans.
Vem är det vi söker i fråga 8? Är det 1. Pavel Ramel, kryss Sune Mangs eller 2. Carl Gerhard? Alice fick 3 barn. Lilleba, Lasse och så en dotter till som vi söker namnet på i fråga 9. Dottern född 1949 blev sångerska även hon och sjöng med sin mamma på skivor och i radio och tv genom hela sin barndom. Och 1974 var hon med i Melodifestivalen med låten Fröken ur sång. Vad heter hon? 1. Lillbabs, kryss Titti Sjöblom eller 2. Malin Berghagen. Och i 10:e och sista frågan ska vi höra Alice sjunga en känd barnvisa tillsammans med sina barn. Musiken skrev Olle Adolfsson och texten stod Beppe Wolgers för. Och vi söker namnet på barnvisan i fråga 10. Heter den 1. Det gåtfulla folket, kryss Okända djur eller 2. Trubbel.
Många är långa och svåra att fånga. Många syns inte men finns ändå. Många är gula och fula och gröna och sköna. Och röda eller blå. Många är stora som hus eller så. Men de flesta är små, mycket små, mycket små.
Det var 10 frågor som handlade om Alice Babs som alltså föddes för 100 år sedan. Och för att vara med och tävla om de fina priserna behöver vi dina svar senast måndagen den 1 juli. Kontaktuppgifter hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Tävlingsredaktör var Martin Holmström.
Evenemangstipsen med nästan idel sommarklassiker. På Hovedala slott firar man traditionsenligt midsommar den 21 juni klockan 13. Och sen börjar sommarens berättaraftnar. Nytt för år är att det är klockan 19-20 på tisdagskvällar. Premiär 25 juni då författaren Anna Larsdotter talar om kvinnor i krig. Från 1600-talets fältarméer, de som förklädde sig till män eller blev piloter i andra världskriget. 2 juli frågar sig Sara Williamson, kan väggar tala? Om gamla byggnader och hur man förstår de historiska spåren i sitt eget boende. Tredje aftonen är den 9 juli. Då berättar Filip Johansson under rubriken Trädgårdsinfluencer ger smarta tips. Vilket han brukar göra på Instagram. 16 juli avslutar kriminalpolisen Bo Lundqvist som har 25 års erfarenhet av mordutredningar och kalla fall. Berättandet sker beroende på vädret på Borgården eller i logen på Hovedala slott. Och man uppmanas ta med fikakorg. Biljetter för 100 kronor säljs på plats eller i slottsbutiken som har telefonen 0451 26 68 00. Sveriges Radio har presenterat årets sommarpratare, det numera klassiska sommarinslaget i P1, med nya personligheter som värdar varje dag klockan 13. Här är namnen de första 2 veckorna. Premiär blir det midsommardagen den 22 juni med skådespelaren Hampus Nessvold. Söndag den 23, filmregissören, den grafiske formgivaren och Musse Pigg-experten Lasse Åberg. 24 juni väntar singer-songwritern Ellen Krauss. Den 25, den före detta liberala ministern Birgitta Olsson. 26 juni kommer Sveriges kanske kändaste överste löjtnant Joakim Paasikivi. Och den 27 juni influensen och poddaren Vivi Wallin, känd för Mamma Sanningar. Fredag 28 juni kommer journalisten och författaren Lasse Berg, som bland annat skrivit några uppmärksammade böcker om mänsklighetens historia. 29 juni kommer astronauten Marcus Wandt helt säkert att tala om vägen upp i rymden som han gjort. Och den 30 juni är värden Anna Lindmarker, för detta nyhetsankare på TV4. Måndag 1 juli ska cirkusdirektören Trolle Rodin prata om hur det var att växa upp bland knivkastare och mänskliga kanonkulor. 2 juli kommer Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Dagen efter komikern och poddaren Johanna Nordström. Den 4 juli före statsministern Carl Bildt. Och fredag den 5 Malmökrögaren och tv-kocken Jenny Valdén. Poddaren och författaren Sigge Eklund väntar den 6 och söndag den 7 juli är sexologen Malena Ivarsson sommarvärd. Och sommar fortsätter sen till den 18 augusti. Sommarscen Malmö med sitt gratisprogram har smygpremiär tisdag den 25 juni. Det brukar finnas syntolkade föreställningar, men vilka det är har Sommarscen i talande stund inte gjort klart. Här är ett litet axblock från de första 2 veckornas konserter. Då i Pildammsteatern, där det blir musik som vanligt med Tensta Gospel Choir som kommer sjungas genom gospelns historia den 26 och 27 juni. Och konserterna i Pildammsteatern är alltid mellan klockan 19 och 20. Fredag den 28 juni spelar det norrländska blues- och countrybandet Halm. Och till bägge de 2 evenemangen har också SRF Malmö bjudit in för en aktivitet om man nu vill ha sällskap och ledsagning. 29 juni gästar den danska basisten, sångerskan, låtskrivaren och bandledaren Ida Nilsen. Funkens okrönta drottning har hon kallats och har spelat med den amerikanska stjärnan Prince. Söndag 30 juni spelar Sara Halgan Trio sig genom Somalilands rika musiktradition. En unik ljudvärld som berör, säger programmet. 3 juli blir det karaokekväll med värden Mattis i Pildammsteatern. Och där kan alla få chansen till ett scenframträdande. Och fredag 4 juli spelar det etiopiska partybandet Boagme 13, så att det ska vara svårt att sitta still. En annan sommarklassiker börjar tisdag den 25 juni. Då är det premiär för det populära tv-programmet Allsång på Skansen, som går i SVT med Pernilla Wahlgren som programledare även i år. Programmet syntolkas och kan ses på SVT Play, där det också finns för senare tittning. Allsången på Solliden-scenen direkt sänds tisdagar klockan 20-21 i 8 veckor, med avslut den 13 augusti. Och en annan sommartradition har man i Simrishamn. Frukostmöten på Hamnplan med föreläsningar var vardag morgon från klockan 8.30. Då man får fil, jordgubbar, kex och kaffe på köpet till insikterna. Och det blir sådana i år också. Här är de första 2 veckornas program med premiär måndag den 1 juli. Då Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, föreläser under rubriken Kan AI tänka? Den 2 juli kommer Per Sinding Larsen, musikjournalist på SVT, att tala om sina 42 år i popmusikens tjänst. 3 juli föreläser Lundaprofessorn Bodil Jönsson under rubriken Så fint att kunskap finns. 4 juli kommer sömnforskaren Anders Broström för att tala om just sömn. Fredag 5 juli föreläser förre journalisten och numera doktoranden i socialt arbete Glenn Möllegren om hemtjänst, välfärd och vardag. Måndag 8 juli kommer Britten Ekstrand, forskare och författare, och talar om skolnärvaro. Den 9 föreläser idéhistorikern Anneli Drakman om glädje, kreativitet och Nobelpris i fysik. 10 juli frågar sig EU-tjänstemannen Sara Koisen om hur EU mår i krisernas tid. 11 juli kommer journalisten och författaren Mia Gröndalen att tala om att odla sin trädgård, bokstavligt och bildligt och på sitt egna sätt. Och fredag 12 juli talar författaren Jonas Hellman om Indien, från uland till supermakt. Programmet fortsätter sen till den 31 juli. Pris 80 kronor per tillfälle eller 700 för 10. Serveringen börjar vid 7 på morgonen. Och mer kan man få veta på telefon 0703 71 77 73. Kalendern för vecka 26 börjar med måndag den 24 juni. I riksdagen går man egentligen på sommarlov redan den här veckan. Men här håller man en särskild debatt med anledning av, som det står, anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas. En debatt som bekant pågår på många håll i landet och som här har begärts av Centerpartiet. Regeringen representeras av justitieminister Gunnar Strömmer. Och den 2 timmar långa debatten direkt sänds på riksdagens sajt från klockan 11. Samma dag är en interpellationsdebatt om nedskärningar i skolan. En ledamot från Vänsterpartiet säger att regeringens tillskott på 0,5 miljard inte räcker enligt lärarfacket. Och besparingar kommer att slå hårdast mot elever med funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi. Och frågar skolminister Lotta Edholm om hon tänker säkerställa att skolorna får det som behövs för att ge alla barn det stöd de behöver. Popsångaren Magnus Carlsson slog igenom som dansbandet Barbados bildsköna frontman och också sjungit i bandet Alcazar. Numera är han solartist och den här dagen fyller han 50 år. Det är Johannes Döparens dag och i Västerås börjar SM-veckan för en lång rad något mindre sommarsporter som parkour, paracykel och paragolf. Golfbollen är dock inte med den här gången. Tisdag den 25 juni har riksdagen en sista interpellation innan sommarlovet. Den här gången socialdemokratisk om vad regeringen avser göra mot SDs trollfabriker och hotet från dem mot demokratin. Politiskt intresserade behöver dock inte drabbas av abstinens. För den här dagen börjar Almedalsveckan i Visby på riktigt, efter en smygstart kvällen innan. 4 dagar är veckan nu med 2 partier som delar på varje dag med tal av partiledarna. Den här dagen hålls också ett evenemang i Visby med rubriken Utan assistans stannar livet, som hålls av just assistansberättigande. I år är det också 30 år sedan LSS, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes. Och det har hunnit gå 15 år sedan poplegenden Michael Jackson hastigt avled, 50 år gammal. Och David och Salomon har namnsdag. Onsdag den 26 juni är det lika bibliska Lea och Rakel som har namnsdag. I fotbolls-EM i Tyskland spelas de 4 sista gruppspelsmatcherna. Och sen blir det en liten paus i mästerskapet. Torsdag den 27 juni är det EU-toppmöte i Bryssel med Ulf Kristersson och de andra medlemsländernas stats- och regeringschefer på plats. Stöd till Ukrainas försvar mot Rysslands invasion står högst på dagordningen, följt av säkerhet och försvar. 2 dagar var mötet i Europeiska rådet, som det egentligen heter. Och så är det namnsdag för alla som heter Selina och Fingal. Fredag 28 juni är det presidentval i Iran för att ersätta den president som nyligen omkom i en helikopterkrasch. Ingen får kandidera utan att godkännas av det religiösa väktarrådet. Den förre presidenten Mahmoud Ahmadinejad vill få en ny chans. Han vann valet 2005 och stod för en hårdför nationalistisk politik i 8 år. Och det har gått precis 110 år sedan skotten i Sarajevo, då en ung man vid namn Gavrilo Princip mördade Österrike-Ungerns tronföljare Franz Ferdinand och hans hustru. Och därmed avlossade det första världskriget. Han greps direkt och spåren pekade tydligt på att Serbien låg bakom dådet. Österrikarna kom med ultimativa krav som serberna sa nej till. Och när Österrike-Ungern en månad senare förklarade krig drog de genom en smått obegriplig kedjereaktion med sig en stor del av världen med miljoner döda som följd. Aldrig har ett politiskt mord fått större konsekvenser. Namnsdag här hemma har Leo. Lördag 29 juni är det Peter och Petra som har namnsdag. I Danmark börjar den klassiska Roskilde-festivalen och de riktigt fest- och musiksugna bland de cirka 100 000 besökarna som kan förväntas kan stanna till den 6 juli. I fotbolls-EM tar man nya tag och nu börjar slutspelet. Finalen spelas den 14 juli. Söndag den 30 juni går Frankrike till ett dramatiskt nyval. President Macron upplöste ju nationalförsamlingen efter EU-valet. Hans parti gick kraftigt bakåt, medan ytterhögerns nationell samling gick starkt framåt. Och dess 28-åriga ledare Jordan Bardella kan bli ny premiärminister. Något hittills otänkbart i Frankrike. För att förhindra det har den normalt så splittrade vänstern gått samman i en allians, samtidigt som fullt inbördeskrig brutit ut i två högerpartier. Så i det hela slutar är många även utanför landet spända på att se. Den första halvan av året har kommit till ända. Det är också jämnt 13 veckor efter påskdagen, vilket betyder att det i kyrkans almanacka är apostladagen. Då firar man apostlarna och urkyrkobyggarna Petrus och Paulus. Eller som det heter för Petri och Pauli dag. Namnsdag denna dag, det är alla världens Elof och Leif.
Den regionala anslagstavlan börjar med att SRF Skåne bjuder in till en trevlig dag 28 juli med minigolf på Jakten i Ystad, nära strand och hav. Efteråt fika med kaffe, våffla och mjukglass. Allt detta för endast 150 kronor per person. Vi träffas klockan 12 och spelar fram till 14. Sen fikar vi och ni kan boka hemresa till 15.00. Adressen till Jakten i Ystad är Jaktpaviljongsvägen 1, 271 60 Ystad. Du kan betala in din avgift till bankgiro 484-0989 eller Swish 123 312 6299. Glöm ej att skriva ditt namn och minigolf. Vill du ha inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast 3 månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Du anmäler dig senast 19 juli till jonny.ekstrom@srfskane.se. Jonny stavas J-O-H-N-N-Y. Eller ring 0739-09-39-45. Vid anmälan säg till om du har specialkost eller allergi samt om du behöver ledsagare. Välkommen till en glad och trevlig dag med SRF Skåne. Vi har en del tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Lund så pågår VA-arbeten på John Erikssons väg till och med 19 augusti 04.00. De berör regionbuss 103, 170 och 171 samt spårvagnsersättande buss, och den har nummer 1. För regionbussarna gäller att hållplats Professorsgatan i bägge riktningar ersätts av hållplats Tunavägen också i bägge riktningar. Och för LTH i bägge riktningar hänvisas på samma vis till hållplats Ole Römers väg. Där stannar även den spårvagnsersättande bussen. Och för Lommas del har vi tidigare berättat om arbeten vid rondellen Ovalen som stängt en rad av regionbuss 132s hållplatser. Det arbetet är förlängt till 27 juli 16.00, utom när det gäller hållplats Brohus läge B som åter är öppen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med meddelande från Synskadades riksförbund Malmö Svedala som ska till Malmö sommarscen, där det alltid är fri entré och alltid sker under bar himmel. Vi har reserverade platser på första raden, passar bäst för rullstolar och rollatorer. En sommarvärd från Malmö sommarscen och en ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adressen, och som vanligt stannar någon av oss kvar till alla bilar kommit. Onsdag 26 juni 19-20 spelar Tensta Gospel Choir på Pildammsteatern. Kören ska bjuda på varmt och kallt, hårt och mjukt, rått och slipat. Alla nyanser av livet. Genom sina röster förmedlar de ett budskap om hopp, kärlek och enhet. Ett budskap som aldrig varit mer relevant. Och fredag 28 juni 19-20 spelar countryrockbandet Halm från Umeå i Pildammsteatern. Bandet gräver där de står i Norrlands rika mylla. Upplev allt från tunga ballader och ödslig blues till renodlade rockrefränger när de tar countryn med sig till Malmö. Bägge kvällar träffas vi redan 18.00. Ta med sittunderlag och gärna egen picknickkorg. Och glöm inte att ta med vatten. Anmäl dig för gospeln senast måndag 24 juni klockan 12 och till countryrocken senast 26 juni samma klockslag till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se. Glöm inte meddela vid anmälan om du behöver ledsagning. Dessutom blir det även en kväll av blues, country och soul från Göteborg fredag 12 juli 19.00-20 med Arvid Nero. Hans texter handlar om svärtan i det vanliga livet och inte utan en ådra av tragikomik. Till denna konsert gäller anmälan till kansliet senast torsdag 11 juli klockan 12. Boka bilen till John Erikssons väg 43, parkeringen bakom teaterscenen. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet, ring Maj-Britt 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till busstur till Eriksgården fredag 16 augusti. Samling 11.15 vid Frans Sölstatyn, Norra Vallgatan 66 i Malmö. Bussen avgår 11.30. Vi börjar med att äta lunch 13.00. Du kan välja mellan en Eriksburgare, ostburgare eller veggoburgare. Till alla tre serveras deras hemgjorda pommes. Därefter ges tillfälle att handla i gårdens butik där du kan köpa nyplockade bär från deras egna odlingar. Årets smak på marängerna är päron. 15.00 serveras kaffe och bärtallrik med säsongens bär och tillbehör. Allt bakat på gården eller deras spettkaksbageri inne i Sjöbo. 16.00 avgår bussen tillbaka som beräknas vara i Malmö 17.30 så färdtjänst hem kan beställas till 17.45 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Pris för denna dagsutflykt 200 kronor för medlemmar, övriga 500 kronor. Anmäl dig till kansliet senast fredag 5 juli. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, har matallergier eller om du har rollator och om du behöver ett inbetalningskort. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Betalning sker till bankgiro eller Swish senast onsdag 31 juli. Glöm inte skriva Eriksgården och namn på deltagaren vid betalningen. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och så bjuder SRF Malmö Svedala in till skaldjurskryssning lördag 13 juli och vi samlas klockan 17. Kryssningen startar 18. Pris 895 kronor per person. Adress Ångbåtsbron 1 i Malmö. Vi beräknas vara i land igen 22.00. Färdtjänsthem kan beställas till 22.30 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Kryssande på Öresund njuter vi av en härlig buffé med havskräftor, räkor, musslor, lax, rostbiff, olika sorters sill, desserter och en massa tillbehör. Efter maten bjuds det på musik på undre däck. Anmäl dig till kansliet senast onsdag 4 juli. För att slippa trappor kommer vi att sitta i fören. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, inbetalningskort eller specialkost. Det går bra att ha med rollator och manuell rullstol på båten. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vi har bokat ett begränsat antal biljetter så först till kvarn gäller. Betalning sker till föreningens bankgiro eller med Swish senast måndag 8 juli. Glöm inte skriva Öresund och namn på deltagaren vid betalningen. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala påminner också om att under badsäsongen samlas vi på Öresunds Funkis torsdagar 14-16.30 för trevlig samvaro. Sista träff 15 augusti. Personalen på Öresunds Funkis tar upp beställningar vid borden och du betalar själv för fika med kort, kontanter eller Swish. Ingen anmälan behövs. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet, Ribersborgsstigen 4. Vi möter upp om du behöver det och som vanligt stannar någon kvar tills alla fått färdtjänstbil för hemresan. För frågor ring Maj-Britt 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och vi har tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Trelleborg så pågår vägarbeten på Engelbrektsgatan och Syster Jennys väg. De berör stadsbuss 1 och regionbuss 183 samt 184. För Köpingegatan i bägge riktningar hänvisas till Snäckgränd i bägge riktningar. Det här gäller regionbussarna. Och för hållplats Allmogevägen åt båda hållen har stadsbuss 1 tillfälliga hållplatser på Ekevägen nära korsningen till Engelbrektsgatan. För regionbussarna i bägge riktningar hänvisas till hållplats Fagerängsvägen 700 meter österut på Engelbrektsgatan eller hållplats Österlid 700 meter söderut på Östra infarten. För hållplats Sockenvägen hänvisas resande med stadsbuss 1 till den tillfälliga hållplatsen på Ekevägen. Och dit hänvisas även resande till och från hållplats Östra Ringvägen med stadsbuss 1. Eller till Österlid, dit det är 900 meter. Och 183-ans och 184-ans resenärer till och från Sockenvägen hänvisas till hållplats Fagerängsvägen på Engelbrektsgatan. Så till hållplats Syster Hannas väg åt båda håll. Där gäller Österlid samt den tillfälliga hållplatsen på Ekevägen, bägge över en kilometer bort. Och för Fagerängen läge A slutligen hänvisas stadsbuss 1 resande till Österlid läge A och B på Östra infarten. Den 5 juli utlovas arbetet vara klart. I Malmö fixas kantstenen på Jägersrovägen vid hållplats Galoppgatan läge B. Resenärer hänvisas till Hästskogatan cirka 400 meter österut på Jägersrovägen eller Elisedal cirka 400 meter västerut på samma Jägersroväg. Detta till och med 1 juli 16.00. Anslagstavlan för norra, mellersta och sydöstra Skåne innehåller inbjudningar från SRF Västra Skåne och trafikmeddelanden för norra, mellersta och sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne inbjuder till sommarens första grillning onsdag 26 juni mellan 16 och 18. Plats, SRFs lokal, Vaktgatan 3, Helsingborg. Vi samlas i lokalen för att gå till grillplatsen på innergården. Här möts vi av Börje som satt igång grillen. Ta med dig vad du vill grilla och dricka samt eventuell mugg, tallrik och bestick. Föreningen ordnar med grillkol, tändvätska, ketchup, senap, rostad lök, kaffe, te och kaka. Om du önskar andra tillbehör bör du ta med dem. Anmäl dig till kansliet senast tisdag 25 juni klockan 12 på telefon 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till halvdagsutflykt till Brösarps gästis och Kristinehovs slott onsdag 14 augusti. Samling i SRFs lokal 9.30, avfärd 10.00. Beräknad hemkomst 16.30. Pris fullpris 690 kronor men deltagaravgift 350 kronor. Vi börjar dagen med att lämna Helsingborg för att bege oss mot Brösarps gästis. Här avnjuter vi en god lunch 12.00 innan vi åker vidare till Kristinehovs slott. Här får vi en guidad tur 14.00 på det gyllene slottet på Österlen. Det finns möjlighet att fika för den som vill det. I priset ingår bussresa tur och retur, lunch på Brösarps Gästis, guidning och entré på Kristinehovs slott. Anmälan görs till kansliet senast fredag 28 juni 12.00. Meddela vid anmälan om du önskar speciell kost och om du vill ha inbetalningsavi. Sista betalningsdag är 31 juli till bankgiro 5954-3017 eller Swish 123-545-9680. Märk betalningen med utflykt. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder även sina medlemmar till att delta i vinprovning onsdag 28 augusti i föreningens lokal i Helsingborg. Mellan 13.00 och 16.00 kommer Hans Nilsen att bjuda oss på olika läckerheter som passar till de goda vinerna han har valt ut och som ska passa våra smaklökar. Fullt pris 400 kronor, men våra medlemmar åtnjuter förmånen av att både få spisa och dricka för endast 200 kronor. Anmälan om deltagande sker till Gunnel 0733 59 50 83 senast 2 augusti. Då ska helst också avgiften betalas till föreningens bankgiro eller Swish. Vid behov kan faktura skrivas ut. Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Gunnel. När det gäller busstrafiken i norra Skåne så pågår vägarbeten i Hässleholm på viaduktvägen. Det berör regionbuss 532 och 511. Hållplats Kungsparken läge A är stängd för 511 in mot Hässleholm C. Dit resande till Kungsparken läge A också hänvisas. Medan 532an varken stannar vid Kungsparken läge A eller regementet läge B in mot Hässleholm C. En tillfällig hållplats finns på Väpnaregatan. 26 juni klockan 16 ska arbetet vara klart. Och i Kristianstad där vägarbetas det på Prästallén. Stadsbuss 2 ska köra en helt annan väg mellan 24 juni 07.00 och 12 juli 16.00. Följande hållplatser berörs. Hörnedalsvägen i bägge riktningar, hänvisning till Centralskolan. Eller så tar man linje 3 till Regionmuseet och byter till tvåan där. För Almvägen i bägge riktningar hänvisas till linje 1, 3 eller 4 från hållplats Lyckans höjd. 400 meter åt sydväst på Kanalgatan. Även då åker man till Regionmuseet för byte till tvåan. När det gäller hållplats Parkvägen åt båda hållen så hänvisas det till Österäng och det går också bra att ta ett 3 eller 4 för byte vid Regionmuseet. Och även för hållplats Skulptören åt bägge håll hänvisas till Österäng. Och så en tillfällig ändring i busstrafiken för mellersta och sydöstra Skåne som gäller Eslöv. På grund av asfalteringsarbete är hållplatserna stängda längs Trollenäsvägen i Eslöv för stadsbusslinje 1 som får tillfällig ändhållplats Karlsrobadet 24 juni 04.00 till 6 juli samma klockslag. Och till Karlsrobadet hänvisas resande till och från hållplats Vetegatan, Husarvägen och Kärråkra vårdcentral. Och det var allt för midsommarnumret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer torsdagen den 27 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!